Predikanter brukar ju ofta ha ett glas vatten i beredskap, har jag sett. Och jag förstår varför. Man blir lite lätt torr i munnen när man blir nervös av någon anledning. Sen har jag varit förkyld i veckan, så jag hoppas att rösten håller. Jag hoppas att ni inte är alltför besvikna att inte Lars-Åke predikar idag. Kanske har kommit hit då. Förvänta er det. Men jag hoppas att ni ska få någonting från Herren. Inte från någon människa, utan från Herren själv. Förra söndagen så läste jag ju inledning här ifrån Hebreerbrevet. Och det var som att det var någon tankeprocess där som började snurra i mitt huvud. Hebreerbrevet, det står ju att man vet inte vem som är författare till Hebreerbrevet. Men Hebreerbrevet är ju riktat till de nyomvända judarna. De som hade fått uppleva någonting helt nytt. De hade fått se det nya förbundet komma. Tiden var inne, det gamla förbundet var över och nu hade det nya kommit. Och det här brevet är undervisning till dem. Och det handlar ju mycket om Jesus naturligtvis. Det var ju Jesus som hade kommit och öppnat det nya förbundet för dem. Och öppnat ögonen för dem. Och så nämnde jag ju om, kom fram till 11:e kapitlet där. Trons människor. Att det är ett sånt fantastiskt kapitel. Jag har varit alldeles tagen när jag läste det där. Och det är därför jag tänkte stanna lite grann inför det 11:e kapitlet idag. Fusklappar får jag inte. Utan. Men först tänkte jag bara höra. Ni var väl på bröllop igår allihop, förstår jag. Inte Lars, men vad tråkigt. Nej, men det var ju fantastiskt att få se det här bröllopet i Slottskyrkan, vigselakten och...
Utgångsmusiken?
Ja, det var som en riktig överraskning för alla, tror jag. Att få tåga ut ur kyrkan till gospelmusik. En lovsång till Herren. Joyful, joyful heter den, va? Samuel Ljungblad som sjöng. Ja, det tyckte jag var fantastiskt. Och just att brudparet själva hade valt musiken. De ville ha det så. Och vigseltalen var också så fina. Det talades mycket om välsignelsen från Gud. Att det var det allra viktigaste den där dagen. Att de kom inför Gud och bad om välsignelse över sitt äktenskap och sitt liv. Ja, det var stort att få se. Och vi får fortsätta be för kungafamiljen. Även i kungens tal sen så citerar han Bibeln flera gånger. Som det står i Romarbrevet, sa han. Det var underbart att få höra. Ja, apropå bröllop så är det en lite speciell dag idag för Samuel och mig. Vi har nämligen varit gift i 40 år idag. Ja, det är värt en applåd. Både för mig och för honom också. Jag sa till Samuel en dag här att fortsätter du stå ut med mig, ska jag försöka stå ut med dig. Lite på skämt. Och det är mycket att tala om det där i ett äktenskap och relationen i ett äktenskap. Men det ska vi inte tala om idag. Men jag är väldigt ödmjuk tacksam. Det är helt otroligt. Man tänker 40 år. Så gifte vi oss i Huddinge pingstkyrka då. En solig blås idag i juni då 1975. Och jag tänkte på det. Det är inte många kvar. Jag vet inte om det är någon här som var med på den tiden. Jo, någon är det som var med när jag kom som Stockholmstjej upp hit till Bollstabruk. Harriet var med. Du kanske minns det. Och Hilbert kanske minns det. Jag vet inte. Ni var inte med i församlingen då 1975. Ja, det kanske är bara Harriet som minns. Det är otroligt alltså. Åren går och många har lämnat oss. Men åter tillbaka här till Hebreerbrevet 11. Det är ett långt kapitel och jag har inte riktigt bestämt om jag ska läsa hela. Men jag tänkte varva de här verserna som står här med lite egna personliga reflektioner, personliga upplevelser och minnen. Det är ju så att jag har ju den förmånen, och Samuel också, att vi har växt upp i kristna hem. Och vi har haft mor, ja, jag i alla fall har haft mor och föräldrar som har varit varmt kristna. Och det är en sån otrolig välsignelse i det. Att få välsignelsen av sina förfäder. Men vi börjar att läsa här så får vi se var vi hamnar. Jag kommer väl varva lite grann. Hebreerbrevet 11. Trons människor är rubriken. Och jag tror att ibland har det stått trons hjältar. Att man brukar kalla det här kapitlet för trons hjältar. Och ja, när man går in det här och tänker efter vad det står och går tillbaks till dem det handlar om och läser deras berättelse, så kanske de inte alltid var så hjältemodiga då. Många gånger så var de rädda, utlämnade, fega, förtvivlade. Men de hade ett frö av tro. Och de tog det fröet och de litade på Gud och förtröstade på Gud. Det var det de gjorde. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad och dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat att det land som de gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Vi ska stanna där lite grann. Jag kommer att tänka på min mormor Erika när jag läser det här. Hon hade en förkärlek för de gamla patriarkerna och profeterna i Gamla testamentet. Hon älskade att läsa och höra om dem. Och hon hade en kärlek till Israel. Och hon längtade så att få komma till Israel. Hon kallade det för Palestina på den tiden. Kanske gjorde det då. Längtade till sitt Palestina, som hon sa. Och på, när hon fick pension, och fick hon ju äntligen egna pengar som hon kunde göra som hon ville. Då sparade hon ett tag och sen så åkte hon till Israel på sitt livsäventyr. Och då var ju hon alltså någonstans kring 67 år, skulle jag tro, eller mellan 67 och 70 år. Och på den tiden, så de resorna, så åkte man båt och buss på nerresan, och så tog de flyg hem, och det var en månadslång resa. Och det berättas att hon hade någon mellanlandning där i Venedig på vägen ner. Och hon skulle ju ut och utforska staden då, i äventyrslusten, som hon var, helt ensam, dumt nog. Och inte kunna språket, inga mobiler fanns, och hon gick vilse i Venedig. Men Gud var det tack, hon hittade tillbaka till gruppen. Och hon gick ner många kilo den där månaden, för hon tyckte inte om maten. Hon kom hem, var hon lätt och sprang. Som... Och jag var väl i 10-årsåldern lite mera och minns det där. Men hon var så lycklig att hon hade fått komma till Israel. Hon pratade om himlen, hon längtade till himlen. Och hon sa ofta att hon längtade till hon skulle sitta vid bordet, det dukade bordet i himlen. Där skulle hon sitta och prata med Abraham och Isak och Elia, särskilt tyckte hon om. Och hon skulle prata med dem. Och jag minns på min mammas begravning, så hör jag min morbror, som inte var bekännande troende, säga till sin bror: "Men nu, du Sven, nu får morsan, hon får maka på sig där uppe vid bordet nu på sin stockholmska. För nu kommer inga, hon får maka på sig." Ja, det var det minnesbilden de hade av min mormor. Hur långt hade vi kommit? Vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt: "Genom Isak ska du få dina efterkommande." Abraham räknade med att Gud hade makt till och med uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka bildligt talat. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tron välsignade den döende Jakob var och en av Josefs söner och tillbad lutad mot änden av sin stav. I tron påminde Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. Och när jag läser om Jakob som välsignade Josefs söner och tillbad lutad mot änden av sin stav, då har jag en annan minnesbild från min morfar Viktor. När jag hade fött mitt första barn Gabriel, så råkade det vara så att Samuel inte var hemma, för att Gabriel kom lite för tidigt. Han var nere hos mormor och morfar och skulle hämta äpplen. Och då fick Samuel lämna det här budet att nu hade han fått ett barnbarn. Och då stod ju morfar ute i trädgården som han alltid gjorde med sin spade. Och han stannade upp i sitt arbete och lutade sig mot spaden och gungade som han brukar göra och tittade norrut, skulle jag väl tro. Och sa: "Gud välsigne den lille." Han pratade lite skånska han. "Gud välsigne den lilla." Guds välsignelse. Och nu får ni ursäkta mig att jag hoppar här, men vi tar vers 23 nu. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. I tron firade han påsken och beströk dörrposterna med blod för att fördärvaren inte skulle röra vid deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Genom tron undgick skökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Visst är det fantastiskt att denna uppräkning av trons hjältar, som vi brukar säga, så står skökan Rahab med i uppräkningen för det hon gjorde. Det här intresset för Israel, det har tydligen gått i arv till nästa generation. För min dotter, vår dotter Maria, hon är väldigt intresserad av Israel. Och är snart på väg dit för andra eller tredje gången, vad det nu blir. Och hon tar reda på mycket fakta och mycket forskning. Och hade sett någonting nu att arkeologerna har grävt fram Jerikos murar. Hittat delar av dem. Och på ett ställe, det här kan nog Samuel mer berätta om hur det förhöll sig, för jag har inte sett det här själv, men jag tror att han har gjort det. Men att på ett ställe så fanns det som ett hus kvar i muren. Och det är ju fantastiskt, man tänker på det löftet som Rahab fick, att hennes hus och hem skulle inte förgås om hon tog emot de här spejarna. Så det kommer fram bevis efter bevis på att den här boken är sann. De här händelserna verkligen har hänt. Jag tittar lite på min fusklapp. Ja, sen tänker jag även på Inga och Jan-Erik som nygifta. De fick ta ett steg i tro. Det var ju så att läkaren hade sagt till Inga, Samuels mamma, att efter att hon hade varit sjuk i TBC, legat på Hammars sanatorium, och läkaren sa att hennes kropp var för svag, hon skulle inte orka föda fram något barn. Men Inga och Jan-Erik, de trodde på Gud och trodde att han ville att de skulle skaffa en familj. Och ni vet ju det, ni som känner till dem, att hon födde ju 4 barn. Så tron fungerar idag också. Då är vi framme i vers 32 här då. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, de skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga, men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Nu har vi kommit igenom det här trons kapitel. Jag tänkte berätta att under det här året som har gått så har jag av mer eller mindre av en slump fått ta del av släktforskning som rör våran släkt på mormors sida. Hon var från Trönö i Hälsingland och där hade hennes släkt levt i flera hundra år. Så att jag har fått kunna skriva ut en antavla med mödrarna i ganska många led bakåt ända sedan 1600-talet. Och det är ganska fantastiskt att se de här namnen som man inte... Ja, man visste ju naturligtvis att de måste finnas. Men man hade ju aldrig sett något namn på dem. Kerstin Jönsdotter till exempel och Kerstin Hansdotter. Det var många Kerstin. Kerstin Hansdotter var född 1687, dog på 1700-talet. Och så vidare och så vidare. Men de här namnen... Ja, det är roligt att se namnen, men jag känner dem ju inte. Jag har ingen aning om, mer än att de troligen levde sina liv där i Trönö i Hälsingland. Så vet jag ju ingenting om deras livsberättelser. Det är bara namn. Sju mödrar före min mormor Erika då, har jag fått ner på papper. Men så tänker man så här, man tänker tiden, det är ju märkligt med tiden. Det här är sju mödrar, men... Jag minns ju min mormor Erika, min mamma Inga, och så kommer jag och Inga Lilda, och så kommer Maria, och så kommer Uma och Ines. Det är ju fem generationer. Det är inte så... Det är fem generationer och det här är sju. Det är liksom tiden krymper på något sätt. Så de här levnadsberättelserna, de vet jag ingenting om. Men här får vi läsa levnadsberättelser som verkligen är någonting att leva på, ta till sig och få tröst av och få uppmuntran av. Ja, så har jag ju lite personliga minnen som jag vill dela med mig som handlar om det här med tron också. Jag flyttade ju till Kramfors då 1974, året innan vi gifte oss, och då låg Samuel i lumpen och jag fick jobb på klädmarknaden, och då hyrde jag ett rum i Kramfors där på Solvägen på Skarpåker nere i källaren, och jag kände ju inte en människa där. Visserligen kände jag ju de jag var arbetskompisar och så, och många tillhörde församlingen, så jag borde ju ha kunnat ta emot till mig och tagit mer kontakt, men man var ju så ung, 19 år och blyg, och nej, jag satt där på mitt rum och tänkte, men vad har jag gjort? Jag kom från Huddinge och där hade vi en stor ungdomskara, en stor ungdomskör. Det var liv och rörelse, det var alltid någonting att göra, och kompisar, och det ringde. Och där satt jag på det där rummet och var förtvivlad. Ibland i alla fall så var det så. Och då minns jag att jag slog upp Bibeln en gång, tänkte jag måste få någonting från Herren här. Är det här verkligen rätt? Och då fick jag ett ord från Herren. Jag minns just inte nu var det står någonstans, men det står att det fann en stad där de kunde bo. Inte riktigt omborden, men ja. Och det tog jag som en hälsning från Herren att det var i alla fall rätt. Och sen blev det ju bättre och bättre. Men det är en sån där upplevelse man inte glömmer när man får en hälsning från Herren. Och sen ska jag ta en händelse till. Jag ska inte bli långrandig här. Vi gjorde ju en resa till Jerusalem här 2011. Och då gick det som det gick eftersom Samuel var sjuk mitt i alltihopa. Och vi fick lov att stanna där på hotellet i Jerusalem när gruppen vi reste med åkte vidare. Och det var ju jobbigt. Varför skulle det här hända när vi äntligen hade kommit oss för? Och då minns jag gick ut på terrassen. Det var soligt och varmt, en mycket vacker terrass på hotellet. Och satt där och var förtvivlad och tittade då på bussen, för då skulle gruppen åka vidare. Och sitta där och titta på dem Och det hade precis ordnat sig så vi kunde få stanna på hotellet. Vi var ju helt i ovisshet hur vi skulle liksom, vad som skulle hända med oss. Men vi skulle i alla fall få stanna, så det var ju skönt då. Och Samuel, han fick ju först magproblem och så var det lite lunginflammation. Och det vart. Så han låg ju där förankrad på hotellrummet. Och då sitter jag där på terrassen och ser de här fara iväg och känner mig så oerhört utlämnad. Så långt hemifrån. Då kommer en man, en svensk man som hörde till en annan grupp svenskar som var på resa. Men jag kände ju inte honom, han kände inte oss. Men kanske att han hade hört dem prata om våran situation. Antagligen hade han väl det. Då kommer han och säger att han presenterar sig. Han hette, jag tror han hette Mattias eller Mikael, någonting från Sandviken var han. Och jag har ett ord från Herren till dig och din man. Och det var det här ordet, smaka och se att Herren är god. Ja, det var också en hälsning just i en sån där svår stund. När man som bäst behöver det. Sen på onsdag kväll, vi skulle åka på fredagen tillbaka till Sverige tror jag, fredag eller lördag. Så vi hade ju hoppats att Samuel skulle bli så pigg att han, för han hade ju inte ens varit innanför murarna i Gamla staden. Så att han skulle få komma dit och se, hans önskan var att få se västra muren, klagomuren. På onsdag kvällen, jag tror vi skickade hem någon meddelande att be för oss att torsdagen får bli en dag då Samuel orkar gå ut. Och så gjorde vi ett försök på onsdag kvällen, men det gick inte något bra. Han var helt slut, tänkte det här. Ja, så är det. Torsdag så skulle vi gå ut och sätta oss i skuggan i alla fall. Jag har stödord från den här händelsen. Det är vattenflaska, Coca-Cola, Jaffa-porten, klagomuren och dyngporten. Vattenflaskan och kolan hade vi med. Det var det enda som vi fick i sig. Och så satte vi oss i skuggan, tittade på folk. Ja, men tyckte Samuel, vi går lite grann en bit. Ja, vi gick en liten bit och jag tittade hela tiden in han om man skulle vara svimfärdig eller någonting. Men ja, det gick ju rätt så bra. Och så gick vi en liten bit till och kom närmare och närmare. Till slut var vi vid Jaffa-porten och så var vi ju innanför muren. Och varmt var det. Men det gick ju taxibilar hela tiden så vi hejde en taxi och tog oss till västra muren. Och där satt vi, bara tittade, fick Samuel. Jag hade varit där förut med gruppen. Då fick Samuel uppleva det fantastiska och se det judiska folket där de tillber vid västra muren. Jaha, sen skulle vi ta oss därifrån och då gick vi ut genom dyngporten, heter det. Det har sina historiska skäl, men nu var det inte dynget där. Åh, de som är bra på att översätta till dyngporten, det är engelska. Shitgate. Shitgate. Ah, okej. Ja. Och då satt vi och tittade på folk. Och den här stunden är så dyrbar för mig, för då ser jag hur Samuel kommer tillbaka till sitt gamla vanliga jag. För han slår sig i slang med först en militär och sen pratar han med en taxichaufför. Åh, jag kände att äntligen kunde jag slappna av, för Samuel var tillbaka i livet. Och så tog vi en taxiresa runt och fick se platser som vi inte skulle ha fått sett annars. Och så åkte vi tillbaka till hotellet och tänkte, men vad fantastiskt, vi fick bönesvar. Och så säger Samuel efter en stund, vad ska vi hitta på eftermiddag? Jag vill till Israels museum, sa han. För där visste han att där fanns döda havsrullarna. Döda havsrullarna, vad heter det på engelska? Ja. Så då tog vi en taxi dit och så fick Samuel uppleva det där. Och det är ju sånt som vi inte skulle ha fått vara med om. om allt hade gått enligt planerna. Ja, vi ska runda av här och gå åt avslutning. Jag tog med mig en bok här av Thomas Sjödin. Jag tänkte ifall att jag behöver fylla ut, att det blir för kort. Men egentligen behöver man väl inte ha Thomas Sjödin som en utfyllning. Han är ju alltid värd att höra på. Men att, när det handlar om tron, han är ju så duktig på att formulera saker så fint så att det liksom det går till hjärtat. Ibland vet ni så kan det komma människor till oss som säger, det har hänt mig också, att jag skulle vilja ha en sån där tro som du har, en sån stark tro. Och ibland har jag tänkt, och någon gång kanske att jag har svarat också, men vet du att jag har egentligen ingen stark tro. Jag kan inte säga att jag har en stark tro. Thomas råkade också ut för det där en gång. Så då sa han till henne, svarade han henne: jag var tvungen att göra henne lite besviken och lite glad. Besviken genom att berätta att jag inte har och aldrig har haft någon stark tro. Glad genom att säga att jag inte tror att styrkan på tron är särskilt viktig. Trons värld är en frizon från jämförande. Där slipper man mäta muskler. Det är väl befriande. Vi behöver inte tävla i vem som har starkast tro. Jag berättade också för henne att jag nog alltid haft en ganska klen tro. Men på en stor Gud. Och att jag är nöjd med det. För det viktiga är vem man tror på. Och man kan nästan inte tala om tro utan att tala lite om tvivel också. Och då skriver han: på Tomasdagen kan det vara värt att påminna om att tvivlen inte är något att stå efter. Men heller inget man behöver fly. Det är ett tvegat svärd som förvisso kan krångla till det för tron, men också vara vägen mot en djupare och tryggare tro. En ny sorts visshet. En tro starkare än ens egen, helt enkelt. Att man får kämpa med tvivel är ett tecken på att tron är vid liv. Och möter jag någon som påstår att han aldrig tvivlar, då svarar jag: det tvivlar jag på. Ja, det var lite vandring ibland trons människor i Bibeln och lite granna egna erfarenheter. Och jag säger som Thomas, en liten tro på en stor Gud. Och så säger jag själv, det måste vara bättre än en stor tro på en liten Gud. Tänk om vi skulle ha en stor tro på en liten Gud. Det vore ju värdelöst. Nej. Var glad du för din tro om den än är liten, för vi har en stor Gud. Amen.